när de här studierna som vi publicerade, när de kom ut, så öppnades ju ett helt nytt forskningsfält upp. För att allting hade varit fokuserat kring T-cellerna. Men nu visade det sig att B-cellerna också har en central roll. Så det är jättespännande att få verkligen bidra till att öppna ett helt nytt forskningsfält.
Du lyssnar på Cancerfondens podd Glöd. En intervjuserie där Karin Nordin, som är redaktör för forskning och medicin på Cancerfonden, samtalar med olika forskare om deras viktiga arbete inom forskning som finansieras av Cancerfonden och har stor betydelse för vårt huvuduppdrag, att besegra cancer.
Immunterapi är ett stort genombrott inom cancerforskningen och det har betytt väldigt mycket för överlevnaden vid hudcancerformen malignt melanom. Men ändå fungerar inte immunterapi för alla patienter. Kanske kan årets cancerforskare Göran Jönssons forskning förklara varför och leda till ännu vassare behandlingar som hjälper fler. Välkommen till Forskarpodden Glöd, Göran Jönsson.
Tack så jättemycket.
Du är ju inte bara cancerforskare och professor vid Lunds universitet. Du har ju också blivit utnämnd till årets cancerforskare. Vad betyder det för dig?
Det betyder jättemycket att bli utvald som årets cancerforskare. Det är ju en oerhört stor ära och det är en väldigt stor kvalitetsstämpel för den forskningen som jag bedriver. Och också tycker jag att det är också positivt att den typen av forskning eller det ämnet som jag forskar på, det lyfts ju fram, vilket jag tycker är viktigt.
Motiveringen till årets cancerforskare lyder: för hans enastående forskning kring hudcancerformen malignt melanom som leder till nya och mer individualiserade behandlingar. Resultaten ger vägledning om vilka patienter som gagnas av immunterapi och hur behandlingen ska modifieras för övriga.
Jag forskar ju på hudcancerformen malignt melanom. Man har ju nyligen sett att behandlingsformerna för malignt melanom har ju utvecklats enormt de senaste åren. I början på 2000-talet så behandlades i stort sett alla patienter med spritt melanom, det vill säga om man har metastaser i övriga delar av kroppen, till exempel lunga eller lever, då behandlades de patienterna med cellgifter eller cytostatika. Men det var väldigt få av de patienterna som hade nytta av behandlingen. Det var, man räknar med att cirka 5% av de patienterna hade nytta av behandlingen. Men idag används immunterapi som standardbehandling för sådana patienter. Och idag är det upp till 50% som har nytta av sin behandling. Det är en enormt stor framgång för både för forskning och för patienter med spritt melanom.
Tror du att det här forskningsfokuset kommer att få mer uppmärksamhet nu i och med att du är årets cancerforskare?
Jag hoppas att det kommer att göra det. Jag hoppas framförallt att immunterapin betydelse kommer att lyftas fram på ett större sätt, eftersom jag tror att det kommer att vara en av hörnstenarna i cancerbehandlingen i framtiden. Inte bara för malignt melanom utan för många andra cancertumörer.
Hur kommer det sig att du blev forskare överhuvudtaget?
Det där är en ganska svår fråga. För mig var det kanske inte helt naturligt. Redan från början när jag var ung och gick i högstadiet så kanske inte jag var den som satt längst fram i klassrummet och räckte upp handen. utan jag var väl ganska selektiv i mina intressen. Jag hade vissa ämnen som jag tyckte var väldigt intressant, som till exempel biologi och kemi och matematik. Men sen hade jag vissa ämnen som jag tyckte var mindre intressant. Så det kanske ledde till att jag inte hade världens bästa snittbetyg, vilket man behöver ju för att komma in på universitetet. Men jag lyckades ha tillräckligt bra snittbetyg för att komma in på universitetet, så där jag började läsa på naturvetenskapliga fakulteten. Där började jag läsa matematik, vilket var nog en ganska stor chock för mig, för att det var ju också ganska komplicerat. Jag som alltid hade haft lätt för matematik. Okay. Men sen började jag liksom skifta lite mer åt kemi och biologi och insåg att det är nog detta jag vill hålla på med i framtiden.
Tänkte du cancerforskning redan då?
Nej, det var nog inte förrän i slutet av min utbildning som, där jag gick några kurser som var just kring cancerbiologi och cancerkurser, som insåg att det här var ju superspännande och jätteintressant. Och då hade jag också en föreläsare som märkte väl att jag var intresserad av det här och kom fram till mig och sa, jag vet vad du ska göra ditt examensarbete. Så hon skyfflade mig vidare till en professor som heter Åkerborg. Han förstod ganska snabbt att det här är en kille som tycker att detta är intressant, så att han tog in mig för examensarbete. Där gjorde jag även min avhandling.
Tror du att du hade hamnat här utan de här personerna som upptäckte dig och pushade dig?
Nej, jag tror framförallt min handledare under min avhandlingstid. Jag tror han är kanske den som pushade mig mest att du borde bli självständig forskare. Även efter min avhandling så var han ju verkligen som en mentor för mig och liksom verkligen styrde mig åt rätt håll. Och utan honom som handledare så tror jag inte jag hade varit här idag.
Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?
Jag delar ju min tid, eller jag är ju framförallt mest på laboratoriet, men jag är ju också universitetslärare, så ibland så undervisar jag för studenter. Men en vanlig dag på laboratoriet, jag är kanske inte den som går ut i laboratoriet och gör experimenten själva, utan jag har ju då anställda min grupp som gör experimenten, men vi har väldigt frekventa spontana möten på labbet, så att vi träffas ju minst en gång om dagen och diskuterar igenom olika experiment vi har gjort. Och enda gången jag går ut på laboratoriet är väl typ när jag ska titta mikroskop, när de behöver min hjälp. Men...
Omkring 4300 svenskar drabbas varje år av den aggressiva hudcancerformen malignt melanom. Det motsvarar 7% av all cancer och är den cancertyp som ökar mest i Sverige. När sjukdomen upptäcks tidigt botas nästan alla patienter genom operation. Men om cancern upptäcks sent och har spridit sig till flera organ är prognosen betydligt sämre. Malignt melanom förekommer i alla åldrar men är mycket sällsynt hos barn. Genomsnittsåldern när diagnosen ställs är när patienten är omkring 60-70 år.
Alla patienter som behandlas vid Skånes universitetssjukhus, de blir då informerade att det finns en studie och så kan de ge sitt tillstånd att vi då får använda vävnaden från deras tumörer för att göra analyser för att försöka förstå melanomtumörerna i mer detalj.
Hur tas de emot? Är det liksom, är de frysta eller hur ser det ut?
Alltså vi tar emot dem ganska färska, så det finns 2 stycken forskningssjuksköterskor som går till de olika klinikerna och hämtar upp vävnadsproverna. Och sen så transporteras vävnadsproverna till laboratoriet där vi tar hand om dem. Så att de transporteras färskt. Så att det här måste ju gå ganska snabbt.
Och det är födelsemärken vi pratar om, eller?
Ja, alltså vi tittar ju både på så här tunna, små primära melanom. Och de kan ju vara väldigt tunna. De allra flesta är ju mindre.
Vad är det, ett primärt melanom?
Det är det allra första melanomet som hittas. Och det kan man oftast... Det ser ju ut nästan som ett födelsemärke. Och ibland kan det vara svårt att se om det är ett melanom eller inte ett melanom.
Och sen, där ni då får de här proverna, så tar ni hand om dem och preparerar dem så att de går att se på i mikroskop.
Precis. Eller så kan man göra så här, idag finns det nyare och väldigt sofistikerade metoder där man delar upp vävnaden i enstaka celler. Så, och då kan man titta på en cell i taget och titta på dess molekylära uppsättning. Så man kan titta vilka gener är aktiva och vilka gener är inaktiverade i enstaka celler.
Nu har vi kommit fram till någonting som vi brukar kalla för min hisspitch. Nu ska du tänka dig att du stiger in i en hiss. Det är bara du och en person till i hissen. Och den här personen kan tänka sig att skänka pengar till cancerforskning, och du har den korta hissfärden på dig att fånga personens uppmärksamhet och övertyga om att satsa på just din forskning. Mm. Så nu startar vi klockan, så får du säga din hisspitch.
Okej. Okay. Melanompatienter behandlades i början på 2000-talet med cytostatika. Då var det bara 5% som hade nytta av sin behandling. Idag behandlas alla patienter med spridd sjukdom med en immunterapi. Och idag har 50% av patienterna nytta av sin behandling. Det är en enorm framgång. Och det beror enbart på forskningen som har gjorts. Att man kan använda kroppens egna immunförsvar för att ta död på tumörcellerna. Men det är ju inte alla patienter som svarar på behandlingen. Vi måste hitta vilka patienter som svarar på behandlingen och som har nytta av behandlingen och vilka som inte har nytta av behandlingen. Och vi måste hitta nya behandlingsmetoder för de patienterna som inte har nytta av behandlingen. Det är vad vår forskning handlar om.
Den var jättebra. Tack så jättemycket för den. Då kanske vi kan borra ner oss lite i vad exakt den här forskningen handlar om. Så du kan berätta, när du säger för det första alla har inte nytta av immunterapi, menar du då att vissa patienter har ingen nytta alls, alltså får ingen förbättring? Eller?
Precis, alltså de som inte har nytta av behandling, de måste behandlas på ett annat sätt.
Mm.
De har ingen som helst nytta av den behandlingen. Idag finns det inte jättemånga andra behandlingsalternativ för de patienterna.
Vad ska man göra då? Varför är det så här att vissa inte har nytta av behandlingen?
Precis, och det är precis det här jättemånga forskargrupper försöker förstå. Varför vissa patienter har nytta av immunterapin och varför vissa patienter inte har nytta av immunterapin. Och det många tittar på är tumörvävnaden. Och det man vet idag är att immunförsvarets egna celler kan finnas i tumörvävnaden. Och man har sett att finns det patientens egna immunförsvarsceller i tumören så har de mer nytta av behandlingen än de som inte har immunförsvarsceller i tumören. Och det är just det vi tittar på. Det som har varit mycket fokuserat på är en typ av cell som heter T-celler. Och T-celler är en typ av immunförsvarscell som kan ta död på cancerceller. Mycket fokus kring forskning har legat på just förstå T-cellerna och vad T-cellerna gör i en cancertumör. Men det vi har tittat på det är en annan typ av immunförsvarscell som heter B-celler. Och vi hittade för några år sedan att även B-celler kan finnas i melanomtumörer. Och det vi hittade var att de här B-cellerna de var lokaliserade i tumören som små distinkta kluster. De var väldigt väl avgränsade och organiserade. När vi hittade de här strukturerna som på fackspråk kallas tertiära lymfoida strukturer så såg vi att de patienterna som hade de här strukturerna de hade en bättre överlevnad än de patienterna som inte hade de här strukturerna. Och man kan likna de här strukturerna vid immunologiska fabriker, eller vi brukar likna dem vid immunologiska fabriker som finns i tumören för att upprätthålla immunförsvaret mot tumörcellerna och se till så att T-cellerna blir bättre och mer effektiva på att ta död på tumörcellerna.
Så det finns B-celler i tumören som ska hjälpa T-cellerna att bli mer aktiva?
Ja, precis. En hypotes är att B-cellerna finns i tumören för att hjälpa T-cellerna att bli mer effektiva. En annan hypotes är att B-cellerna finns också där för att generera antikroppar och att de här antikropparna då kan gå på tumörcellerna och så kan döda tumörcellerna i stort sett. Så det finns två aspekter av att B-celler kan finnas i tumören.
Och ni var först med att upptäcka att det finns såna här immunologiska fabriker.
Ja, alltså det fanns lite små spridda rapporter om att det fanns B-celler i tumörer i olika cancerdiagnoser sen tidigare. Men det var inga större arbeten och man hade inte riktigt utrett liksom om det var bra att ha de här B-cellerna eller om det var dåligt att ha de här B-cellerna. Men den studien som vi hade var en av de första där man verkligen kunde konkret säga att de här B-cellstrukturerna, de var en bra sak att de fanns i tumörerna.
Mm. Och vet man varför vissa patienter då har dem och vissa andra inte har dem?
Nej, det där är en av de stora forskningsfrågorna. Varför induceras de här strukturerna hos vissa patienter men inte hos andra patienter? Där gör vi mycket forskning kring att försöka förstå varför de här strukturerna finns hos vissa patienter och inte hos andra. Och det finns vissa hypoteser, till exempel att melanom har ju väldigt många mutationer, det vill säga förändringar i tumörcellsgenomet. Och ju fler mutationer som finns i tumörcellen, desto fler så kallade neoantigener eller främmande peptider kan presenteras till immunförsvarets celler, till exempel till T-cellerna. Och då kan man tänka sig att immunförsvaret blir hyperaktivt av så många främmande peptider. Och de då börjar rekrytera till sig fler celler av immunförsvaret. Och till slut så kommer också B-cellerna dit och börjar strukturera sig. Men som sagt, man vet inte riktigt.
Men det kan vara en skillnad alltså hur många sådana mutationer som en patient har.
Det skulle kunna vara en hypotes om att...
Okej. Och nu har du upptäckt att de här immunologiska fabrikerna finns. Hur ska man hantera dem för att få mer nytta av immunterapin?
Ja, alltså det är ju egentligen två aspekter. Den ena aspekten är ju att man skulle kunna använda det som en prediktiv markör. Det vill säga att man skulle kunna använda den för att förutspå vilka patienter som har nytta av behandlingen eller inte. Och det skulle kunna vara en metod som man testar hos patienter som ska få immunterapi. Och då se vilka som har nytta av den eller inte.
Varför är det viktigt att testa innan?
Eftersom alla har ju inte nytta av immunterapin och immunterapi har ju vissa biverkningar som man skulle kunna undvika om man då tidigt kan säga att den här patienten kommer inte ha nytta av immunterapin. Och så kan man fundera på andra behandlingsalternativ för den patienten istället. Men den andra aspekten är ju om man kan hjälpa tumören eller hjälpa kroppen att bilda de här strukturerna i tumörer som inte har de här strukturerna. Och finns det andra behandlingar som kan göra att de här strukturerna börjar bildas? Och där är också, det är också ett område där vi försöker undersöka för tillfället. Och det är ett område som flera forskargrupper runt om i hela världen tittar på också. När de här studierna som vi publicerade nu för 2,5-3 år sedan, när de kom ut så öppnades ju ett helt nytt forskningsfält upp. För att allting hade varit fokuserat kring T-cellerna. Men nu visade det sig att B-cellerna också har en central roll. Så det är jättespännande att få verkligen bidra till att öppna ett helt nytt forskningsfält.
När du höll på med forskningen, när förstod du att det här var en viktig upptäckt?
Jag förstod nog inte det från början. När vi påbörjade det här projektet så var vi också själva väldigt fokuserade på T-cellerna. Men vi slängde med B-cellerna för vi tänkte att det är ju den andra delen av det så kallade adaptiva immunförsvaret och B-cellerna och T-cellerna är huvudcellerna i det immunförsvaret. Och när vi började analysera datan som vi hade genererat så såg vi att B-cellerna verkar ha en viktig roll här och vi såg de här strukturerna och vi såg att det var kopplat till bättre överlevnad. Och sen presenterade jag de här resultaten på en internationell konferens. Han, den ena som var moderator på det här mötet, han kom fram till mig efter jag hade presenterat de här resultaten och sa liksom att det där är jättespännande. Jag har en kollega som jobbar med liknande grejer. Ni borde prata med varandra. Och så han satte upp ett möte mellan mig och Jennifer Warrego som är en stor forskare på MD Anderson och faktiskt kollega med James Allison som nyligen fick Nobelpriset. Och när vi diskuterade det här så visade det sig att hon hade väldigt liknande resultat, vilket vi tyckte var spännande. Och sen berättade hon att även tre andra forskargrupper hade liknande resultat. Och att hon hade haft kontakt med en editor i en tidskrift som heter Nature. Och det var väl typ någonstans här jag insåg att men det här kan ju bli väldigt stort. Att det här är en väldigt stor upptäckt. Eftersom Nature är en av de allra största tidskrifterna man kan få in sin forskning i. Så det var väl någonstans där jag förstod att det här kan ju bli jättehäftigt.
Och berätta mer då, hur gick det med publikationen?
Ja, så vi hade ju kontakt med den här editorn, eller rättare sagt Jen Wargo hade kontakt med den här editorn. Och editorn var väldigt intresserad av det här ämnet och bad oss om att skicka in våra manuskript för granskning. Så det skickades in 5 stycken artiklar. Alla var om ungefär samma ämnen, men de hade lite olika infallsvinklar. Men det visade sig att editorn ville bara ha 3 stycken som går vidare till extern granskning, och lyckligtvis var en utav de 3 vår artikel. Och sen genomgick den extern granskning och man får en massa frågor som man ska besvara, och så får man gå tillbaka till laboratoriet och göra en massa nya experiment, och sen får man sammanställa det i en ny artikel som man då skickar in igen. Det visade sig sen att alla 3 artiklar blir godkända för publikation. Och det man också måste veta inom forskningsvärlden, så är ju artiklar är ju hårdvaluta. Får man in en fin artikel i en fin tidskrift, så har man större möjlighet att kunna få mer medel för framtida forskning, mer finansiering för framtida forskning. Så det här var ju en jättestor grej att vi lyckades få in en artikel i Nature.
Hade ni lyckats med det utan det här nätverket?
Det tror jag inte vi hade lyckats med. Och vi hade nog inte ens tänkt på att vi skulle skicka det till Nature, om jag ska vara ärlig.
Man får en känsla av att du har haft lite flyt här med, du hade en handledare och någon som upptäckte dig där under universitetsstudierna och fick in dig på examensarbete. Och sen så det här nätverket också, när du presenterade dina resultat och fick in artikeln i Nature. Har det alltid varit så att allting har rullat på räls, så att säga, eller?
Nej, alltså när man berättar om det här i efterhand, så är det klart att det låter som att allting har bara flyttit på. Men det är klart att det har funnits motgångar, och framförallt har vi väl haft väldigt mycket tekniska motgångar. Vi har jobbat med ganska nya metoder som kanske inte var så väl etablerade när vi började arbeta med dem. Och där har vi, jag vet inte, vissa experiment har vi gjort om väldigt många gånger. Och så är det lite i forskarvärlden, att man kanske gör ett experiment, men så är man inte helt nöjd, eller så är det någonting som är fel, och så får man göra om det. Och så. Ett av våra projekt fick vi, där hade vi väldigt mycket tekniska problem. Och där kände man ibland liksom att, nej, ska vi lägga ner det här projektet? Eller? Men det gjorde vi aldrig, och det var nog ett bra beslut att vi inte gjorde det.
Var det det som ledde vidare till?
Nej, det var det faktiskt inte, utan det här var ett helt annorlunda projekt.
Men... Okej. Tänker du mycket på cancer?
Jag tänker väl på cancer, kanske inte alltid, men jag tänker nog att det är där jag, inom det området jag jobbar, och att framförallt när man får så här mycket uppmärksamhet, så känner man att det känns fint att kanske det som man gör till vardags, den forskningen som man själv bedriver, den kanske kan leda till något mycket större i framtiden. Att vår forskning kan vara en liten pusselbit på vägen till att fler patienter får nytta av sin behandling, eller att man hittar nya behandlingsmetoder. Det tycker jag känns jättefint. Och det är väl på det sättet man tänker på det. Och nu har man kanske tänkt på det lite extra på grund av all uppmärksamhet.
Skyddar du dina barn mycket mot solen? För solen är ju en stark riskfaktor för att utveckla hudcancer.
Ja, precis. Solen är ju den absolut starkaste riskfaktorn för att utveckla melanom. Och en av de riskfaktorerna som man också brukar nämna är ju att om barn bränner sig väldigt mycket på när de är barn, då har man större risk att utveckla hudcancer när man blir äldre. Så jag har 2 pojkar. Och min stora pojke, han är ganska ljus i hyn och lite så här jordgubbsblond. Och han får smörja in sig ofta, så han är jag väldigt nitisk med. Men sen har jag en mindre pojke som är blond, men han bränner sig aldrig i solen. Han blir bara brun. Och då är det lätt att glömma och liksom smörja in honom. Men det ska man ju egentligen inte göra, utan man ska ju se till att smörja in dem ändå. Men jag är mycket mer medveten om det här nu än när jag var ung så kanske inte jag var den som var bäst på att smörja in mig själv. Men det är klart att man blir mycket mer medveten när man arbetar med det.
Just nu så har du ett forskningsprojekt rullande som har fått 6 miljoner kronor från Cancerfonden. Och det är alltså helt pengar som är skänkta av personer till, som gåvor till Cancerfonden. Vad betyder det för dig?
Alltså det betyder jättemycket, och jag tror att det betyder mycket mer än vad det kanske den enskilda givaren tror att det betyder. Men de här medierna används ju verkligen för att kunna föra forskningen framåt och för att med mål om att cancerpatienter ska få det bättre, antingen bättre behandlingar eller att man ska kunna hitta nya behandlingsmetoder. Och just för mig i min forskargrupp så betyder det att jag verkligen kan driva de här projekten framåt. Så då, det är väldigt viktigt.
Tack så mycket, Göran Jönsson, årets cancerforskare, för att du var med oss här i Glöd.
Du har lyssnat på Cancerfondens podd Glöd, där Cancerfondens redaktör för forskning och medicin, Karin Nordin, samtalar med olika forskare om deras livsviktiga arbete. Podden görs av och i samarbete med produktionsbolaget Filt, och jag heter Peter Kjellin. Vill du vara med och bidra till den livsviktiga forskningen? På cancerfonden.se kan du bli månadsgivare eller bidra på något annat sätt som passar dig. Du kan även swisha en gåva direkt till 901 95 14. Tack för att du har lyssnat. Tillsammans besegrar vi cancer.